Nåd være med dere, og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Hør dagens predikotekst. Det er fra Markus evangeliets andre kapittel, fra den første versen. Noen dager senere kom Jesus tilbake til Kapernaum. Når man fikk høre at han var hjemme, samlet det så mange at de ikke lenger fikk plass ens utenfor døren, og han forkunnet ordet for dem. Da kom han til honom med en forlamad som bar seg fyra menn. Når de for folkmassens skull ikke kunne komme fram med honom til Jesus, tog de bort taket over platsen der han var. De gjorde en öppning og senkte ned bedden som den lame lå på. Jesus såg deres tro og sa til den lame, «Mitt barn, dina synder er forlåtna.» Nu satt der några skriftlærde, og de tenkte i sina hjertan, «Varfor taler han så? Han hädar. Hvem kan forlåta synder utom Gud?» Jesus forstod genast i sin ande at de tenkte så inom sig, og han sa til dem, «Varfor tenker ni så i era hjertan? Vad er lettast? Att säga till den lame, dina synder är förlåtna, eller att säga, res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig, och nu talade han till den lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp, och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa, vi har aldrig sett något liknande. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Nu på sistone har vi hemma funderat mycket på tak. Vi behöver ett nytt tak, har vi kommit fram till. Vilket typ av tak ska vi ha? Ska det vara plåt eller tegel? Eller kanske plegel? Och vilken färg ska taket ha? Och framförallt, hur mycket kommer det att kosta? Och vem ska göra jobbet? Vad man framförallt vill att ett tak ska göra, det är ju att hålla regn och hagel och snö och vind utanför huset. Att skydda huset från det. Så vad man absolut vill undvika, det är ju att det ska vara hål i taket. Ja, det har vi också fått erfara. Och vi vet ju att det behövs inget stort hål för att det ska börja läcka in vatten. Vi läser också om ett tak i dagens predikotext. Och vi läser om hur en förlamad man kom ner genom ett ganska stort hål för att kunna träffa Jesus. Och det här hände för att Jesus skulle bota honom. Men framförallt för att Jesus skulle bevisa sin makt att förlåta synder. Vi läser att Jesus hade kommit tillbaka till Kapernaum. Det var alltså i Kapernaum han hade sin bas. Det var där han bodde för det mesta när han inte var ute på resa. Nu hade han varit på en predikoresa runt om i Galileen. Men nu kom han hem till Kapernaum. Och det verkar som att ryktet, det spred snabbt. Det står att människor berättade att nu har Jesus kommit hem. Så då kom de till honom på en gång. Det verkar inte som han fick så mycket tid att vila när han kom hem. Det som är intressant, en sak som är intressant med den här berättelsen, det är ju just det att den här mannen kommer ner genom ett hål i taket. Det är ju ganska spännande. Och det är också lite obegripligt för oss. Hur lyckades de på ett enkelt sätt ta sig upp på taket och att göra ett hål i taket? Här i Norrland så skulle det ju vara ganska besvärligt för det första att ta sig upp på taket. Men också det att ta sig upp på taket flera personer och bära en person, bära en annan person som ligger på en bädd. Men nu är ju inte taken i Mellanöstern som våra tak här i Norrland. I Mellanöstern är det vanligtvis platta tak som gäller. Och det är vanligt att man har taket som en takveranda. Och det var också vanligt att man har en trappa på utsidan av huset så att man enkelt kan ta sig upp på taket. Så det var ingen svårighet för dem. Och anledningen till att de behövde ta sig upp på taket och göra ett hål i taket, det var ju att huset var så fullt att de inte kunde ta sig in genom folkmassan, folkskaran. För huset var alltså fullt. Det var stort intresse för det Jesus hade att säga. Men hur är det nu för tiden? Är kyrkorna fulla nu för tiden? Är det så fullt i kyrkorna att det är svårt att ta sig in och hitta en plats så att man kan höra det som sägs? Nej, nu för tiden är det ganska enkelt att ta sig in i en kyrka. Och det är inte så svårt att hitta en plats på någon kyrkbänk eller en stol. Vad kan det bero på att kyrkorna är tomma nu för tiden? Ja, självklart beror det ju på den värld vi lever i och den tid vi lever i. I det samhället vi lever i. Vi lever i ett ganska avkristnat Sverige. Där det finns väldigt många som avvisar evangeliet. Som inte vill höra det. Som helt enkelt förkastar det. Men det kan också delvis bero på oss kristna. Hur vi lever våra liv kan vara antingen ett gott vittnesbörd. Eller ett dåligt vittnesbörd. Som kan påverka om människor antingen blir nyfikna. Eller avskräckade. Men framförallt är det ju också avgörande om vi vågar bjuda in människor till våra gudstjänster, till vår kyrka. Ifall vi inte vågar bjuda in några så är det väl inte konstigt om det känns tomt. Men huset där i Kapernaum, det var fullt. Och några av dem som fanns där var de skriftlärda. De skriftlärda hade varit ute i god tid och hittat bra platser. Så att de kunde höra allt som Jesus sa. Men de var inte där för att de var så intresserade av att höra vad han hade att säga. Och ta emot det med glädje och tacksamhet. Utan de var där för att bedöma och kritisera det Jesus sa. För att leta efter fel i det han sa. Och saker som de kunde anklaga honom för. När den här förlamade mannen kom ner genom taket. Så är det första Jesus säger till mannen, mitt barn, dina synder är förlåtna. Och då började de skriftlärda tänka inom sig. Han hädar, det är ju bara Gud som kan förlåta synder. Så de kommer alltså med två påståenden. Att Gud är den enda som kan förlåta synder. Men också det att Jesus hädade. Ja, det första påståendet. Eller det här påståendet var ju rätt, att Gud är den enda som kan förlåta synder. Det hade de rätt i. Men att Jesus hädade, hade de rätt i det? Vad innebär det att häda? Att häda, det är att missbruka Guds namn på något sätt. Och att missbruka Guds namn, det kan man ju göra på olika sätt. Ett sätt att häda, det är att göra sig själv till Gud. Eller att påstå sig vara Gud. Så ifall någon påstår att han är Gud, då hädar han. Om nu inte den personen faktiskt råkar vara Gud i egen person. I så fall hädar han ju inte. Och det var ju just det. Jesus är ju sann Gud. Jesus behövde inte göra sig själv till Gud, utan Jesus var Gud. Det var inte bara något han påstod sig vara. Utan det var sanningen. Så Jesus kan ju inte häda. För Gud själv kan ju inte häda. När Gud säger att jag förlåter dig dina synder. Då kan ju inte Gud häda när han gör det. Så Jesus hädade inte. Utan han hade all rätt och all makt att förlåta mannens synder. Men det här visar ju på någonting som de skriftlärda och fariserna hade svårt för. Och kanske judar i allmänhet. Vilken messias var det som skulle komma? Vilken messias var det de gick och väntade på? Alla judar gick ju och väntade på att messias skulle komma. Det var ju hela poänget med gamla testamentet. Så de gick ju och väntade på en messias. Men hur förväntade de sig att messias skulle vara? Tänkte de sig att Messias skulle vara sann Gud? Eller skulle han bara vara en fantastisk person? En stor profet? Men inte mer än så. När Jesus gjorde anspråk på att vara sann Gud, vid det här tillfället och andra tillfällen, då ser vi ju deras reaktioner. Vid ett annat tillfälle så börjar de plocka upp stenar för att döda honom. Så det reagerar de väldigt häftigt och kraftigt på när han påstod att han var sann Gud. Och de gick ju och funderade på också på, kan Jesus vara Messias? Kan han det? Nej, men det går inte ihop, för han påstår att han är sann Gud. Han hädar. Med andra ord, de väntade inte på en Messias som skulle vara sann Gud. Det gick emot deras tolkning av Gamla testamentet och särskilt de messianska profetiorna. Eller kanske de bara inte riktigt hade läst riktigt noggrant profetiorna. Hade de kanske inte läst profetian i Jesajas bok kapitel 9 vers 6? Hade de inte funderat tillräckligt mycket över vad det här kan betyda? Där det står, för ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet, och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så i den här profetian så står det att hela herradömmet ska vila på hans axlar och att han är mäktig Gud. Så här har vi en messiansk profetia som säger om Messias att han ska vara mäktig Gud. Så ställer Jesus en fråga till dem som är lite klurig att förstå kanske varför han ställer den frågan. Han frågar, vad är lättast? Att säga att dina synder är förlåtna eller att bota? Är det lättare att förlåta synder eller att bota? Vad menar han med den frågan? Ja, för oss människor så är det ju lättare att säga dina synder är förlåtna. Men att bota någon är betydligt svårare. Jag till exempel kan inte bota någon. Men för Jesus är ingenting svårt. Han kan både förlåta synder och att bota. För Jesus är ju den allsmäktige Guden själv. Gud kan göra allt. Jesu poäng var just det här, att han ville bevisa för dem att han är Gud, att han kan förlåta synder. Och för att bevisa det så skulle han inför deras ögon bota den här förlamade mannen så att han kunde resa sig upp. Han gjorde det inför deras ögon så att de kunde se det, att den här mannen blev botad. Då kunde de inte påstå att han inte kunde göra sådana saker som man kan förvänta sig av Gud att göra. Att övernaturligt bota någon. En annan sak som är intressant med den här texten, det är varför Jesus börjar med att säga till mannen, mitt barn, dina synder är förlåtna. Det verkar lite underligt att börja med den saken. Nu kom ju mannen ner genom det här hålet i taket. Och det var ju uppenbart att vännerna ville att Jesus skulle bota mannen. Så varför börjar han med det här samtalsämnet, syndernas förlåtelse? Det skulle väl vara mer naturligt att börja säga, jaså, du vill ha hjälp? Ska jag bota dig här? Nej, han börjar inte med den saken, utan han börjar med att förlåta hans synder. En avlösning. En tänkbar anledning till det här, det kan vara att mannen själv och andra där i rummet tänkte sig att ja, anledningen till att han är förlamad, det kanske beror på att han har gjort någonting riktigt hemskt i sitt liv. Så Gud har straffat honom med den här förlamningen. Det måste bero på det. Om man inte riktigt kan säga varför någon drabbas av en stor svårighet, en sjukdom eller skada, då har det varit vanligt, både på judarnas tid men också genom tiden, att man tänker sig att ja, det här är nog ett straff från Gud för en hemsk synd som han har begått. Men då säger Jesus till mannen, dina synder är förlåtna. Men är det så? Är svåra sjukdomar eller skador ett straff från Gud? Vi hade ju visserligen förtjänat att bli straffade av Gud för våra många stora synder. Men sjukdomarna eller skadorna beror inte på det, utan det kan antingen bero på att vi har varit dumdristiga på något sätt så att vi har blivit sjuka eller skadet det, som en følge av at vi utsatte oss själva for fara, som vi inte hade behövt göra. Alltså, när det är vårt eget fel, då kan vi bli sjuka eller skadade. Annars måste vi säga att sjukdomarna eller skadorna, det beror på att vi helt enkelt lever i en värld som är drabbad av syndafallet. Innan syndafallet så fanns inga sjukdomar eller skador. Men nu finns det. Men om det nu var så att sjukdomar eller skador som man inte riktigt kan förklara på något annat sätt måste vara ett straff från Gud. Men varför är det inte då så att vi hela tiden är sjuka eller skadade? Om Gud skulle straffa oss för varenda synd vi gjorde, vi tänkte, sa eller gjorde, då skulle vi ju vara sjuka eller skadade hela tiden. För vi syndar ju varje dag. Däremot så kan ju svårigheter här i livet vara något som Gud använder för att påminna oss om att förtrösta på honom, om att söka hjälp från honom. För den som blir svårt sjuk eller skadad, så blir det här en extra påminnelse som någon som är frisk hela tiden inte får. När man bara har det bra hela tiden, då kanske man lätt glömmer bort att söka Gud, att söka hjälp från Gud. Jag sa att vi hade ju förtjänat att bli straffade för våra synder. Det är helt sant. Och att någon behöver straffas för våra synder, det är också helt sant. Någon behöver straffas för våra synder. Men om det nu inte är vi som får straffet för de synder som vi begår, vem är det då? Vem är det som får straffet? Vi läser i Jesaja kapitel 53. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Straffet blev lagt på Jesus. Istället för att straffa oss så straffar Gud Jesus, sin egen son. Jesus, han tog straffet på sig för att vinna förlåtelse, så att han kunde säga till den här mannen: dina synder är förlåtna. Och därför kan vi säga det här i församlingen när vi har avlösningen i liturgin: dina synder är förlåtna. Var förvissad om att du är Guds kära barn och arvtagare till det eviga livet. Vi kan säga det därför att Jesus har vunnit förlåtelse för oss genom sitt försoningsverk. Så de här orden från Jesus till mannen: mitt barn, dina synder är förlåtna. Det är en avlösning, en väldigt enkel avlösning. Precis som vi har en avlösning varje gång vi samlas till gudstjänst. Varför finns det en kraft och giltighet i avlösningen? Vad beror det på? Avlösningens kraft och giltighet, det beror på Guds ord. Och därför beror det inte på något i oss. Det beror inte på något i den som säger avlösningen. Jesus sa: där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och där två eller tre är församlade i Jesu namn, där kan de komma överens om vem som ska leda gudstjänsten, precis som vi har gjort. Och den som leder gudstjänsten, han kommer ju att avlösa, eftersom vi alltid har avlösningen i gudstjänsten. Och när det inte alltid finns tillgång på en pastor som gör det, så kan en lekman också göra det. Det finns ju sådana som påstår att det är endast en pastor, en präst eller en präst som kan utföra avlösningen. Och det är inte en giltig avlösning om någon annan än en präst skulle säga avlösningen. Men det stämmer inte, därför att kraften och giltigheten i avlösningen, det beror på Guds ord och Jesu löfte. Vi kan ju jämföra det med ett dop. Precis som ett dop kan utföras av en förälder i nödfall, om det inte finns någon pastor där, så är ju det dopet precis lika giltigt ändå. Och på samma sätt så kan avlösningen utföras av en lekman. I nödfall, kan man säga. Och dopet, precis som dopet, beror helt och hållet på Guds ord og Jesu løfte i samband med vattnet, så er det også med avløsningen. Det beror på Guds ord. Dopets kraft og giltighet, det beror ikke på den personen som døper, utan det beror på Guds ord og Jesu løfte. Så vi skal altså være forvissade om at vi får høre syndernes forlåtelse i avløsningen, bare si det er från en lekmann eller från en pastor. Tillbaka till den här frågan. Varför började Jesus med att säga att mannens synder var förlåtna? Vi kan ju i alla fall säga att Jesus började med det viktigaste först. Jesus tog tag i mannens viktigaste problem, hans största problem först. För hans synder är ju ett större problem än hans förlamning. Och syndernas förlåtelse är en större välsignelse än att bli botad. Så Jesus, han tog bort den här mannens synder. Och precis som Jesus har tagit bort våra synder. Och det är en fantastisk välsignelse att våra synder är förlåtna. Det är en så stor och trösterik välsignelse att våra synder är förlåtna. Att vi kan inte annat än att vilja berätta om det här för andra. När vi berättar om det här för andra, då ska vi fokusera på att syndernas förlåtelse kommer utan några krav, utan några villkor, utan några begränsningar. Det är vanligt när man ser en annons i en tidning från ett företag som ger ett erbjudande att det finns begränsningar eller villkor i den annonsen. Gärna i sån här liten text, finstilt text längst ner i annonsen, så står det villkor eller begränsningar. Men evangeliet, det kommer helt utan begränsningar eller villkor. För Jesus, han förlåter oss helt villkorslöst. Utan att vi behöver uppfylla några kriterier först. För Jesus har ju uppfyllt alla kriterier som Gud ställer. Så Gud förlåter oss helt oberoende av någonting i oss. Hur duktiga vi är. Eller någonting sånt. Inte ens tron i hjärtat är ett villkor för att få förlåtelse, utan tron är bara den tomma handen som tar emot förlåtelsen som Jesus redan har vunnit på korset. Och Jesus, han förlåter oss utan begränsningar. Även om vi kan tycka att vi har så många synder och så stora synder som vi ångrar och tänker på. Vi kan tycka att de är så stora och så många att nej, Gud kan nog inte förlåta mig ändå. Jag är en hemsk syndare. Nej, men Jesus förlåter oss oavsett hur många eller hur stora synder vi har. Jesus har förlåtit oss alla våra synder genom sitt försoningsverk. En annons i en tidning, den har ofta en tidsbegränsning. Det står kanske om 2 veckor. Då slutar det här erbjudandet att gälla. Är det så med evangeliet? Nej, evangeliet har ingen tidsbegränsning. Förlåtelsen, den är helt tidlös. För det Jesus har gjort, det har han ju fullbordat genom sitt liv och sin död på Golgata. Och det gäller för alla människor genom alla tider. Förlåtelsen är tidlös. Den gäller både genom barndomen, ungdomen, vuxenlivet och genom ålderdomen. Och förlåtelsen gäller framförallt på domens dag, på den sista dagen. Då kommer vi att stå där förlåtna, iklädda Kristi rättfärdighet genom tron. För han har tvättat bort våra synder med sitt blod. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Amen. Låt oss be. Käre Jesus, tack för att du har förlåtit oss alla våra synder. Tack för att du inte straffar oss utan tog straffet på dig själv i vårt ställe. Tack för avlösningen som vi får höra varje söndag, varje gudstjänst. Och tack för den stora tröst som du ger oss genom förlåtelsen. Amen.